Hej och välkomna till vår nya podcast. Och idag har vi besöket av en god vän, Torleif Styffe. Torleif, du har hållit på och skrivit väldigt mycket poesi och hållit på med att skriva böcker och sånt där. Hur länge har du hållit på med att skriva? När började du med det?
Ja, skrivandet, det satt jag nog igång med före skolåldern, kan jag säga. För att jag var väldigt sugen på att lära mig att läsa redan i 4-årsåldern. För jag hade 2 stora bröder som läst, och de satt och läste serier och böcker och skratt och tyckte att det var så trevligt. Så att, då frågade jag mamma, kan inte du lära mig att läsa? Ja, hon försökte. Hon tog fram en tidning och förklarade de här konstiga figurerna som var bokstäver. Och jag begrep väl ingenting, men hon provade en gång till. Och på något vis snappade jag nog upp ända de här, vad de lät och vad de föreställde. Sen en vacker,
hur gammal var du då?
Då är jag 4 år.
4 år?
Ja, och då fick jag tag på en tidning. Genant nog så var det en Husmodern som jag lärde mig att läsa i. Jag satt i kammaren och tittade, och plötsligt så flöt bokstäverna ihop och bildord. Och jag var så lycklig. Jag sprang in i kök till mamma och sa, nu kan jag läsa. Och så läste jag lite för och där. Och sen så rullade det på. Jag läste väldigt mycket sen och läste hel böcker innan jag började skola. Sen kom jag väl igång med skrivning i samband med det. Så var det väl att jag skulle skriva. Jag minns jag försökte att skriva en cowboyhistoria. Om en cowboy i Arizona. Jag gjorde en teckning och en pratbubbla. Så jag tror inte det varit mer än så.
Men du, Torleif, de flesta moderna folk, de börjar skriva när de börjar skolan. För det är då de får liksom A och B och sånt där. Ja. Men du börjar alltså skriva till och med före dess?
Eller? Ja, det gjorde jag. Det var väl inte några långa stycken och så. Men att jag, i och med att jag kunde läsa, tyckte jag skulle försöka att lära mig att skriva också då. Och i och med det här så tror jag förut att man var intelligent när man kunde läsa tidigt. Och då fick jag hoppa över en klass i skola, och det har ju inget direkt samband. Så jag hade lätt för språk, men det var väl det. Sen var det ju lite svårt när man skulle in i en högre klass och de andra hade lärt sig saker som inte jag kunde i matte och så här.
Så du hoppade över alltså en klass från 1:an till 2:an, eller när var det?
Ja, jag fick börja i 1:an, och när jag gått där ett litet tag, ett par veckor eller några, då bestämde de att jag skulle få börja i 2:an. Och jag var inte så noga med det, men då fick jag jobb i kapp en hel massa i matte där som de andra hade gjort i 2:an redan.
Men du, jag blir fascinerad av en grej, för att allt språk i den Husmodern då, det var ju på rikssvenska.
Ja.
Och ni tar dialekt.
Ja.
Hur gick det ihop?
Ja, nej, men det var så. Mamma kom ifrån Skåne, eller gränsen mellan Skåne och Småland i stort sett. Och hon pratade ju svenska. Så att jag hade ju svenskan med mig också så.
Så du var tvåspråkig redan då?
Ja, jag kunde ju inte prata på varken svenska eller skånska, men jag begrep ju.
Ja.
Ja.
Vi är ju gamla vänner, du och jag, bekanta sedan många år tillbaka. Vi gick bland annat lärare i skolan samtidigt, sista åren där. Men mitt första minne av dig, det var faktiskt på skolan i Torsby, på Frykenskolan. När du var med i skoltidningen och skrev en liten serie som heter Halifax.
Ja, just
det. Är det. Mitt första minne av dig.
Ja, jag var ju med i skoltidningen ifrån början. Serum hette den. Bland annat så gjorde jag den här serien tillsammans med Roger Larsson. Han skrev texten och jag är ritgubban. Johnny Halifax heter han. Detektiven.
Ja. Sen kom du med i Fryksdalsbygden. Hur kom det sig?
Ja, jag tror det började nog med lite skämtteckning. För jag höll på ganska mycket med teckning också. Det var pappa som inspirerade mig med teckning. För han målade tavlor och höll på så. Och mamma var väl den som inspirerade med skriving. För att hon skrev mycket så här kort dikter och slogans och så. Och vann många tävlingar med det. Så det var ju också lite inspiration då. Men jag började med skämtteckning då i 15-årsåldern. Och fick någon publicerad i tidningen Lektyr. Och det var väl innan det vart så här, ska jag säga, lite mer, lite mer porrtidning. Då tänkte jag att nu har jag lyckan gjord. Men det var väldigt svårt att få sälja de här skämteckningarna. Men när jag började på gymnasiet i Torsby sen, på hösten samma år, då gick jag ner till Patsy Åström som var redaktör där på Fryksdorps bygda och la fram en bunt med teckningar, och hon tog dem. Jag skulle få dem publicerade. Jag tror till och med jag fick 5 kronor styck för dem. Och det var ju som man hade råd. Ja, köpte lite godis och så då.
Sen var du bland annat sportreporter ett tag.
Ja, och det berodde också på att det var Patsy som låg bakom det. Hon var ju duktig skribent och duktig konstnär, bra på många sätt. Men hon tyckte inte om idrott. Sen när jag kom med de här teckningarna och andra frågor, skulle inte kunna tänka dig att skriva sport för Fryksdalsbygda också. Jo då, jag tyckte väl det. Jag behövde ju få förstärkning i kassan. Jag bodde ju inhyrd där i Torsby. Och jag skulle få 10 öre raa. Och det vart ju väldigt långa referat ifrån fotbollsmatchen då. Jag minns när Torsby gick upp i division 3. Då hade jag hela baksidan på Fryksdorps bygda full med text. Varenda passning var med.
Sen har det blivit lite mer skriverier. Du har ju, när jag gav du din första bok?
Första boken, den gav jag ut 87. Det var en samling med tidningsartiklar som jag skrev. Och det var 3 olika personer som föreslog att de här skulle nog försöka att sätta ihop till en bok. Och då gjorde jag det.
Gav du den direkt ut på Montana förlag då, eller?
Ja, då fanns det faktiskt inget förlag i hela Värmland. Jag tror att Värmlandstidningen gav ut en och annan bok. Men de hade ju liksom, det var tidning i första hand. Men bokförlag, där fanns det inget vid den tiden. Så då bestämde jag mig för att då får jag väl starta ett förlag då. Då startade jag det här Montana förlag och fick lite hjälp och kom igång med det här. Och frugan, hon fick sköt siffran och jag sköt bokstäven. Och så har det väl fungerat sedan dess då.
Allt är bra att ha ett runt det med.
Ja, det skulle inte ha gått annars.
Nej.
Och sen har du skrivit väldigt många böcker. Hur många böcker har du givit ut i ditt förlag, Torleif?
Om man ser till utgivningen som helhet så har jag gett ut, ja, jag har fått ett till 37 om jag räknar det jag har gett ut på Montana och Kulturkopras förlag som jag också var med och drev ett tag. Och utav dem så har jag väl varit medförfattare ensam eller tillsammans med andra på 24.
Jaha, så du har gett ut även sånt som andra har skrivit, ja, på Montana eller på Kulturkapitalet?
Ja då, det har jag gjort. Inte så många då, men
du har varit liksom ansvarig utgivare? Eller
ja, det kan man säga. Ja. Och även att jag har satt ihop en bok, till exempel Dalbybor berättar, att jag har, det var 6 olika berättelser som jag tyckte hade ett ganska fint samband där, så det gick att redigera det här till en enda bok då. Lite sånt är det också.
Har du någon aning om vilken av dina böcker som har sålt i flest exemplar då?
Ja, det är lite svårt att säga det. Det är klart att när det gäller hembygdslitteratur så det var ju mycket mer folk uppe i bygderna för på den tiden när jag satt igång. Så att den första boken, den sålde ju väldigt bra. Den var ju slut ganska fort. Jag tordes inte att göra någon nytryckning heller. Då, så den var väl lite rar bok på det vis. Och sen gav jag ut den första diktboka. Kom ett år senare och den heter Latpoet. Och den gick också rätt så bra så jag fick göra en nytryckning på den faktiskt. Sen är det väl, ja, det är väl ganska stabil läsekrets ska jag säga. Men det är ju inga så är det jättestora upplagor.
Men du, den här tjockerstboken du har gjort som heter Dalbordboken, visst är det väl den tjockerstboken du har gjort? Va?
Ja, den är nog lika tjock som de andra tillsammans nästan.
Ja. Hur har den tagits emot då?
Jo, där får jag säga att den har varit ju väldigt väl emottagen. Och det är ju i första hand inte min förtjänst, utan det var ju själva grundmaterialet vart ju gjort på från slut på 40-talet till början på 60-talet. Och det var två personer uppifrån Dalby som Carl Larsson Bergqvist och Jakob Jakobsson som satt ihop hela detta fantastiska material till en ordbok som varit Sveriges största och Sveriges bästa enligt språkforskaren. Och det var med bortemot en 25 000 uppslagsord. Men problemet var att det här var han skrivet och det fanns inget tryckeri som kunde ta hand om materialet vid den tiden. Nej. Så den fick aldrig se det här i tryck. Och till råga på allt, det berodde ju på att det var skrivet med ett speciellt alfabet som heter landsmålsalfabetet. Som är gjort speciellt för att skriva dialekter med en massa konstig ljud i.
Det alfabetet jämfört med svenska alfabetet, vad är det som skiljer, liksom, är det antalet?
Det är väl nästan vartenda tecken då, att det finns ett tecken för ett A-ljud och ett annat tecken för ett annat A, ifall det blir ett annat A-ljud där då. Tecken för C-ljud och för olika slags L, tjockt L och vanligt L och så. Så det är ju ingenting man sätter sig och läser då, utan man måste ju ha en liten kurs först. Och jag hade ju läst nordiska språk på universitetsfilialen i Karlstad första året där den var här. Och där ingick det en kurs i fonetik. Så att jag kände mig faktiskt modig nog att ta hand om det här materialet och försöka. Och jag har transkriberat till en enkel fonetisk skrift så långt det gick med vanliga bokstavstecken.
Det blir till exempel töl och törl.
Ja.
Det är två olika ö-ljud.
Ja, det måste man kunna visa i skrifter. Det var olika konst i värmlandstecken med ö och u. Till exempel att man skiljer på du ska trö på mig och du ska trö på mig.
Det blir viss skillnad.
Det blir lite skillnad.
Ja, verkligen.
Men du, då har du även kollat lite grann på norra Värmland och södra Värmland och östra Värmland och västra Värmland. Och,
ja,
har du jämfört?
Jag har ju lite koll på dialekter. Så nu, det här nordvärmländska kan jag väl rätt bra nu eftersom jag har satt mig in i allt detta materialet och sen försökt och som sagt transkriberat. Sen har vi ju gett ut, även läst in allt det här. Det var tre personer som läst in detta till en CD-ROM. Och då finns det på ungefär 45 000 ljudfiler som är inläst. Det är väl dokumenterat.
Så det som inte orkar att läsa ett tecken i bok, de kan lyssna på det?
Ja, det kan de.
Men sen, Torleif, många som vi pratar med, som vi nämner namnet Torleif Styffe. Jaha, men vänta nu, jag har hört några sånger som du har skrivit texter till. När började med sådana? Du vet att du har samarbetat med Sven Ingvars bland annat, med Sven-Erik bland annat.
Ja, och med dig också, Christer. Du har gjort en väldigt fin melodi och fler också i och för sig. Men jag har ju haft tur att få samarbete med många av Värmlands bästa tonsättare, får jag säga. Och den allra första vistext som jag minns nu, den var en översättning. Då var jag väl i tonåra, kanske i 15-årsåldern eller så. Det var en amerikansk sång som hette Satisfied Mind. Och jag för mig det var Joan Baez som sjöng den. Och den översatte jag till svenska. Nöjd med sin lott kallade jag den då. Det var väl ungefär den grundbetydelsen. Så checkade jag den till ett musikförlag, de som hade rätten till den. Och han var accepterad och de skulle höra oss när det var dags för inspelning. Jag har inte hört några än visserligen, så att de har väl inte funnit.
Det kan vara lite trög ibland.
Ja, det kan ta lite tid ibland. Nej, det var den första som jag kommer ihåg. Och sen gjorde jag väl någon på gymnasiet i Torsby. Det var till Viggos med Kerstin och sen var det Jocke Johansson, som du känner väl.
Ja. Och, Flamingos.
Jajamän.
Från Torsby.
Jag var inte med där också.
Jag var med där och Leif Nygren var med där och spelade. Och Kenneth Pettersson som var trummis var också med där och spelade. Så
att. Ja, just det. Ja. Jo då, sen att jag fick kontakt med Sven Ingvars, det beror egentligen på att brorsan jobb på Nermans stämplar och de hade en kontakt med, jag tror det var Masonitfabrik i Skattkärr. Och där satt Ingvar Hellberg och de hade några lite affärer mellan de här företagen. Så han vart, brorsan vart ganska bekant med Ingvar och då sa jag, kan inte fråga honom om man kan se på en text som jag har gjort då. Och så kom det igång och det var den första texten, det var en som hette Virus och bakterier. Och den föll han för direkt, Ingvar Hellberg. Och han skrev nog melodin alldeles på en gång. Och det var lite tryggt att få ut den i början. Och det var ju med tanke på Sven Ingvars.
Mm.
Men enligt, ja, jag tar med Bengt Alster innan, sa att de tyckte nog att det var lite otäckt det här med virus och bakterier. Så det dröjde innan de fick tag på den. Men däremot så slog den väldigt bra i Danmark och ja, det är svårt att läsa Stim-rapporten nu när det blir Spotify och så här, men den har sålt i så det är en 800-900 000 exemplar i alla fall.
Oj, oj, oj.
Ja,
virus och bakterier.
Ja,
som egentligen har ju texten väldigt modern också. Även idag alltså.
Ja.
Det är ju mycket virus och bakterier som härjer runt i fartan.
Ja, datavirus.
Och. Ja, datavirus till och med. Ja.
Ja.
Men det tänkte inte du på då förstås.
Jag gjorde en text som heter Datavirus och bakterier också. Och sen, det var egentligen Mikael Blad som hade den idén. Och jag tror att han skrev någon och frågade, men jag fick aldrig se den texten. Och han gick ju tyvärr bort i förtiden. Så att, då ringde jag till Ingvar Hellberg och frågade, har du någonting emot att ändra lite på våra virus? Nej då, jag litar på dig, sa han. Där får du gärna. Och då skrev jag om den. Så det finns en text om datavirus också.
Ja, det är härligt. Det är ju just den här klurigheten som är i dina texter som är så härlig tycker jag. Man vet inte riktigt vart det tar vägen.
Nej, kanske.
Är det också tur?
Ja, det är nog så att jag försöker väl liksom att få med någon liten poäng så här. Jag vill nog att det ska vara lite humor med. Humor eller värme eller båda och. Både och.
Ja, det finns med det mesta i dina dikter tycker jag. Mycket humor och mycket glädje och mycket känsla.
Nu kommer jag till en sån här fråga som jag förberedde dig på.
Ja.
Innan vi skulle börja intervjun och det jag skrev. Mm. Vilka är dina bästa sidor? Och orsaken till varför jag sa så, det är ju därför att du faktiskt gett ut en bok som heter det.
Ja.
Mina bästa sidor. Ja. Så nu får du förklara det här.
Och egentligen behöver du inte ha fråga om du har sett boken för det. Där fanns de.
Du menar att det är dina bästa sidor som är i text?
Ja, jag tänkte så.
Du tänkte inte på utseendet eller på
dina
idrottsresultat? Det är inte de som är bäst i bästa sidor?
Nej, det är det väl inte. Det som jag tänkte på när jag fick den här frågan, jag försökte liksom analysera. Efter jag frågade frugan, för jag kom inte på att jag har några sådär enastående bra sidor. Men då sa hon det att det som jag tycker är lite speciellt med dig, det är att du har en kreativitet och samtidigt kan utnyttja den med envishet så att du ser till att få ut någonting av den också.
Jag tycker det är fantastiskt bra svar egentligen.
Det kanske har varit en bra beskrivning.
Positiv envishet, det är väl det bästa man kan ha.
Ja, jo, när man kom på en bra idé så blir det väl ofta så att den blir liggande. Men jag har väl gjort så ibland då, att jag har försökt att jobba vidare med det och se till att det blir någonting mer.
Jag tänker ju inte, för många vill ju ta nästa fråga och säga om man nu har några bra sidor, vilka är, men den frågan tänker inte jag ta.
Nej, utan jag tänker det ska mer, bli för långt program.
Ja, det kanske det också blir. Men däremot så tänker jag liksom, hur ser du framåt nu då? Kommer du ha ännu bättre sidor på dig längre fram?
Eller? Ja, när det gäller skriverier och så, jag tycker det är väldigt trevligt som jag har det nu. Jag jobbar lite ett par dagar i veckan på skolan och där kan jag ju avsluta om jag vill, för att nu är jag ju pensionär och kan ta termin för termin så här då. Sen så blir jag väl lite skriverier. Jag har en krönika varannan vecka i Värmlandstidningen och sen försöker jag väl att hålla det här bokskrivandet lite vid liv. Så jag skriver en bok nu om Ransby. Det är min hemby och får jag se om den blir klar någon gång så jag får ut den.
Kommer det bara att handla om gammal landsväg eller kommer det även att vara lite moderniteter? Jag tänker på Branäs och sånt där utveckling.
Jag tänkte så här att jag skulle kalla den Medransby till 2000-talet. Sen är det lite svårt. Det kom in mycket folk som man inte känner igen sig bra. Så här och det. Det Ransby som jag känner igen bäst är liksom fram dit då. Och jag är lite lat också, då behöver jag inte lägga ner så mycket mer tid på forskning på det då.
Ja, det där tycker jag nog vi kan ta bort faktiskt. För vi som känner dig väl, vi vet att du är långt ifrån lat. Du är produktiv, oerhört produktiv får jag säga. Och det är fantastiskt att få vara vän med dig och få delta och sjunga texter som du har skrivit och vara med när du presenterar de här grejerna och höra dina kåserier. Och dina ordvrängningar som är så underfundiga.
Det är någonting som jag hoppas att vi kan fortsätta med just det här, detta samarbetet vi har. Med, dels med er och sen med lite flera musiker så här som ja, våra konserter och framträdanden. Det tycker jag är någonting också som jag trivs bra med.
Hur ser du på värmlänningen? Alltså, vi har ju en värmländsk sida här med glimten i örat. Då. Det är ju en värmländsk sida som vi säger va. Ser du någon skillnad på värmlänningen jämfört med om du nu har varit nere i Skåne och träffat din mors släktingar? Kan du spontant sådär se någon, vad är det som är utpräglande för en värmlänning?
Kanske inte så mycket tydligt nu som det var för lite längre tillbaka, men det var nog lite mer lättsam umgängesformer här i Värmland. Det vet jag mamma sa också när hon kom hit ifrån, första gången kom med tåg hit. Att det märktes redan när hon kom in i tåg att folk pratade med varandra och var lite mer pratsamt. Och det där var det lite mer att, ja, med titlar och så är herr och fru och när de träffade så.
Men det har jämnat ut sig menar du lite?
Ja, igen, lite. Ja. Det är mycket som har jämnat ut sig nu genom det här med alla ja, nya kommunikationsmedel och allt.
Vi ska strax avrunda det här, men Torleif, en fråga först. När du skriver nu för tiden, är det dikter eller vanlig text? Du förstår, jag är ute och fikar efter om du har någon nyskriven dikt förstås.
Ja, det blir inte så mycket dikter nu som det varit, utan nu är det ju det här lite mer lokalhistoriska och detta med krönikor som tar skrivtid. Men det blir väl en och annan dikt. Jag har förresten försökt att ge mig på lite utav de här gamla Dylan-låtarna och få dem på svenska. Men det är svårt. Det är ett myller utav bilder som man har satt ihop. Och det går ju inte att översätta här direkt. Utan man får försöka att söka efter stämningen när man säger så. Så jag tar istället en på dialekt som heter Mett i slötten. En ganska nyskreven dikt. Det är högsommartid, det är hyver och mätt upp i slötten. Nu är dagan de längst utav all som har varit detta år. Och han drängola, gammel och stölvänt och sleten i skrötten, tar igen sig på trappa, de fattig minutan han får. Han har slet ifrån öran, och nu börjar sola och sänkse. Det är brått innan regn till att få in det hy som har törk. Till att lurt er på sänga en stund, nej det är inte att tänka sig. Nej det är till att arbeta så mycket en stackare kan örk. Där vaknade upp en fundering i huvud på en orda. Tänk om dagen hade varit lika kort som i midvintertid. Där hade natta för lång sedan jag kom hit och jag unna sola. Och där hade jag väl söv nu i sänghalmen, ledig och fri. Men så är det nu inte. Det är hyver och mätt upp i slötten. Nu är dagen de längst utav all som har varit detta år. Och han drängola, gammel och stölbent och sleten i skrötten, tar igen sig på trappa, de fattig minutan han får.
Tack Torleif för den här stunden. Det har varit jättekul att prata med dig verkligen. Jag tror att lyssnarna kommer att tycka likadant.
Tack så mycket, det var trevligt för mig också.